Så tanken är att vi ska återspegla Guds härlighet i våra bräckliga kroppar här på jorden. Fantastiskt fin sång. Tack. Igår så var vi några stycken i Vargön på en endagskonferens som just handlar om hjärta för muslimer. Det var en mycket inspirerande dag. Det gav väldigt mycket. Och det som man bär med sig speciellt, tycker jag, det var den kärlek som man mötte under gårdagen och den omsorg som man kände av när det gäller att nå muslimer med evangelium. Jesus älskar muslimer. Jag tog med några stycken. Det kommer alltid ut en bönekalender som vi brukar använda under Ramadan. Det finns ett visst antal här ute vid bokbordet. Du får gärna ta med din sådan. Vill du ge en liten gåva så kostar den 10 kronor. Vi köpte den för 10 och så kostar den 20, så du gör en god affär. Har du inte pengar på dig så ta med den. Ramadan där börjar den 6 maj, så är det tid än. Men förbered dig för att vara med och bed för muslimvärlden. Det var det. En professor i religionsvetenskap, David Thurfjell, han gjorde en undersökning för några år sedan och om svenskarnas förhållande till religion eller till Gud. Och han kom ut med en avhandling, jag ska bara citera något kort därifrån. Han beskriver en befolkning, alltså svenskar, där 80% tar avstånd från organiserad religion, som man skriver. De har slutat besöka kyrkan, det har ju inte ni gjort. Man ber inte och man har dunkla begrepp om de religiösa berättelserna. Men samtidigt, skriver han, firar man både påsk och jul. Jag är rädd för att det är många idag som går in i påskveckan och man har ingen aning om vad påsken egentligen handlar om. Vi äldre vet det, men de yngre troligen inte. Joel Halldorf, jag vill citera honom också. Han har skrivit en bok, Kyrkans återkomst. Och han skriver så här, det är från inledningen till hans bok. I Sverige har vi trott att vår identitet som världens modernaste land kräver av oss att vi håller religionen borta. Helst från vårt privata liv, men definitivt från den så kallade offentligheten. Religionen försvann inte från den globala scenen utan blev allt mer synlig. I Mellanöstern skedde religiösa revolutioner och många länder i syd visade pingstväckelsen att den kunde förändra sociala och politiska strukturer som varken bistånd eller ideologi kunnat rucka på. Här uppe i Europas nordvästra hörn nåddes vi av ryktena om denna alltjämt religiösa värld. Men det var och är svårt för oss att ta in. Jag har lite ibland en känsla av att vi här uppe i högra nord är som strutsen. Vi sticker huvudet i sanden och så tror vi att det finns ingen värld utanför. Men det gör det. Påsken och framförallt denna helg, palmsöndagen, och man kan väl säga att den började faktiskt igår. Jag tänker på Jesus. Han var på väg upp till Jerusalem. Betania hade han en familj som han var mycket väl bekant med, Marta, Maria och Lazarus. Han hade besökt dem många gånger, han hade säkert fler vänner i Betania. Han hade undvikit att gå upp till Jerusalem under den senare tiden, för efter undret med Lazarus så var det skottpengar på Jesu huvud. De hade bestämt sig för, inte de som hade mött honom och hans kärlek, men de andra, de som stod för den motståndarsidan så att säga, fariser och skriftlärda och ledare, de hade sagt: vi vill döda Jesus. Och därför höll han sig undan själva stan Jerusalem. Men nu var han på väg till Jerusalem och mellanlandar, skulle man väl kunna säga, i Betania. Förmodligen kom han dit kanske sen fredagkväll. Det var ju sabbat på fredagen, så då fick man ju inte vandra för långt. Möjligen efter sabbatens avslutande, eller att han kom dit på lördag morgon eller lördag förmiddag. Och vi kan läsa om i evangelierna att då var det en fest, kanske eftermiddag eller kväll, tillsammans med Marta, Maria och Lazarus och Jesu lärjungar. Man är lite tveksam, evangelierna berättar lite olika om var de hade den här festen. Johannes, han skriver inte var de var. Matteus och Markus, Markus som skriver om att de träffade Simon den spetälskes hus, och där hade de den här festen. Och nu börjar det. Därför det var under den här festen som Maria går och hämtar denna lilla flaska med nardusolja. Nardus som kommer från Indien växer uppe på Himalayas sluttningar. Den var tillredd för att dofta underbart gott. Man beräknar att den lilla flaskan kostade ungefär en årslön vid den här tiden för 2000 år sedan. Evangelierna berättar att när Maria kommer med den här flaskan under festen, så står det att hon öppnar och tömmer hela flaskan. Om vi har en dyrbar parfym, så tror jag att vi skulle ta ytterst få droppar, för den är så dyrbar. Maria, hon tömde hela flaskan och smorde Jesu fötter. Vi ska läsa i Johannes evangeliets 12:e kapitel och vers 12. Det här som sker dagen efter att Jesus blir smord. På förmiddagen troligen. Betania låg ungefär 2,5-3 kilometer från Jerusalem. Och nu är de då på väg genom Kidrondalen upp till Jerusalem. Och då läser vi: nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: frukta inte, dotter Sion, se, din konung kommer sittande på en ungåsna. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att, som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariserna sa till varandra: ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom. Ja, det var inte undra på att de sprang efter honom. Den är Jesus som hade möjlighet och makt att göra under på ett så fantastiskt sätt. Det var mycket folk den här påskhelgen vecka, alltså i stilla veckan, som var på väg upp till Jerusalem. Och man firade ju inte Jesu korsfästet och uppståndelse vid den här tiden. Det gör ju vi nu. Men vid den här tiden, då firade man uttåget ur Egypten, som hade ungefär 1300 år före denna palmsöndagen, så hade uttåget ur Egypten skett. Och därför var det mycket folk på väg upp till Jerusalem. Jag såg en siffra någonstans som jag är lite tveksam om det var så mycket folk, men man talar om 2 eller 3 miljoner. Det är lite osäker på, men mycket folk var det på väg upp till Jerusalem. Den här dagen, palmsöndagen, så är det 2 grupper som möter upp Jesus. Eller rättare sagt, en grupp följer med honom ifrån Betania. Det var de som hade hört talas om att nu hade han kommit till Betania. Vi vill se honom, vi har hört honom, vi har upplevt mycket av de under och tecken och den förkunnelse som han hade. Så var det en grupp som kommer från Jerusalem och går dem till mötes. Som också hade hört rykten om att nu var Messias på väg. Det var inte så konstigt att man gick honom till mötes. Därför att man hade levt under mycket lång tid i synagogan, och prästerna, de hade undervisat om att Messias skulle komma. Gamla testamentet talar mycket om att vi väntar på en Messias som kommer för att ta över. Och vid den här tiden så fanns det grupper som väntade och hoppades på att nu kommer Messias, han som skulle kasta ut romarna ur Israel, alltså ockupationsmakten. Och det som var förväntningar, stora förväntningar, det var ju det att hade vi en ledare som Jesus, så kunde vi lugnt luta oss tillbaka. För han gjorde ju de där undren. Han såg till så att hungriga människor blev mätta. Han kunde uppväcka från de döda. Och han kunde skapa många olika, gav olika hjälp i olika situationer. En sådan kung var ju fantastiskt att ha. Men det var inte den friheten som folket drömde om som Jesus kom för att ge. Men vad händer palmsöndagen? Jo, som vi läste här, så blir han mottagen som en kung. De viftade med palmkvistar. Och i regel var det så att med palmkvistarna, de användes i olika sammanhang. Man hämtade dem ifrån den varmare delen i Jordandalen. Och så användes de i olika processioner vid de stora högtiderna. Och det var en symbol. Palmkvistarna eller palmbladen var en symbol för judarnas frihet. Så det var inte undra på att om den här dagen, att de verkligen viftade ohejdat, skulle jag vilja säga, med palmblad. Nu väntade man på judarnas frihet och befrielse. Det var samtidigt ett uttryck för en triumferande hyllning, skulle man kunna säga, till en kung och segrare. Palmbladen gav en indikation om styrka, skönhet och glädje. Ja, Jesus blev verkligen välkomsthälsad. Och man till och med sjunger hallel. Det som vi kan läsa om i psalm 113-118. Och det man har så att säga tagit med den 25-26 versen i psalm 118 och sjunger vid det här tillfället. Han är välkommen. Hosianna, fräls oss. Det var det uttryck. Hosianna betyder ju fräls oss. Hallel, lova Gud. Ja, det här, det var något som man lyfte och man hängav sig åt. Den här dagen för snart ungefär för 2000 år sedan. Och troligen så var det den här hyllningen till Jesus. Se din konung kommer, för det var ju också det ett citat ifrån Zakaria, som gav Pilatus texten till överskriften som han satte upp på korset. Jesus från Nasaret, judarnas konung. Åsnan. Det var, vi tänker ibland att, och vi säger ofta att hästen är symbolen för krigarkungen, och det är sant. Men faktum är att åsnan är också en symbol för kungen, men inte krigarkungen, utan kungen som kommer med fred och frihet och frid. Kan du se mönstret? Och det här att han skulle rida in på ett åsneföl, det är en gammal profetisk utsaga, och den gick uppfyllelse till punkt och pricka. Jesus, han kallades ju fridsfursten. Jesaja, han skriver om och ger honom olika namn, och bland annat så säger han att han är fridsfursten. Nu kommer han ridande på den här åsnan med folket omkring sig. Och han rider in i fridens stad. Jerusalem betyder fridens boning. Nu blev det inte fridens boning på långfredagen. Då var det något annat som hände. Men han är fridens konung. Symbolen för frid, frihet, omsorg. Allt detta, det bär han. Men det var många, och jag kanske skulle kunna säga att det var väldigt få som överhuvudtaget förstod vad det innebar när Jesus rider in i Jerusalem. Nu kommer han, dödsdömd, efterlyst, och så rider han in som kung. Sista veckan, eller 6 dagar innan han ska ge livet för dig och mig. Och jag ser den här palmhelgen, om man får säga så, som en helg av förberedelser för Jesus. När Maria smörjer honom med olja, så är Judas Iskariot där, och han klagar. Han var ju kassör i lärjungagruppen, och han klagade på att vad ska man vara så givmild, helt enkelt, så att man smörjer Jesus med den här nardusoljan som är så dyrbar. Var det inte bättre att man kunde sälja den och ge pengarna till de fattiga? Ja visst, men Jesus, han har svar. De finns alltid ibland er. Ni har tillfälle och ni har möjligheter att hjälpa de fattiga, men nu är det min förberedelsetid för begravningen. Maria, hon hade nog ingen aning om att hon skulle smörja Jesu kropp inför begravningen. Han säger ju det, Jesus. Att hon har sörjt för att min kropp är smord till begravningen. Hon hade ingen aning om det. Men vet du vad det var? Det var en kärlekshandling ifrån Marias sida. Hon ville visa det allra mest, allra dyrbaraste hon hade. Det var det hon ville ge till Jesus Kristus. Och jag läste någon kommentar om det här, att just nardusoljan är så oerhört fin och väldoftande, och den tränger in i huden, så att doften av nardusoljan, den kan man känna flera dagar efteråt. Och det var någon kommentar som kanske fantiserade lite grann, men skrev ungefär så här att när Jesus blir piskad, slagen, misshandlad och blir upphängd på ett kors, så kanske det ändå var en liten doft utav nardusoljan som trängde igenom, doften av svett, blod och tårar. När Jesus rider in och på vägen in till Jerusalem sa jag att han togs emot som en konung. Han kröntes, skulle man kunna säga. Han fick ingen krona på vägen in, men han hyllades som någon som hade en kungakrona. Han fick den här kronan sedan på långfredagens förmiddag. Men det var ingen krona utav guld som var väl arbetad av någon mästare i smide eller guldsmed. Det var en krona som några soldater, förmodligen romerska soldater, för det var det som fanns vid det här tillfället, som hade vridit ihop av törne och satt på hans huvud. Och de här taggarna, de var inte så små, de var ganska långa. Och man vet att man vid den här tiden inte gjorde de här kronorna som vi tänker på idag, som liksom man sätter runt, utan det blev liksom en hjälm, så det var taggar överallt. Och den satte man på hans huvud. Törne. Bibeln beskriver törne och tistel som en förbannelse som har drabbat jorden som en följd utav människans synd. Och vi vet ju det att om man är lantbrukare så vill man absolut inte ha den här taggiga växten på sina åkrar. Man kan uppleva det som en förbannelse. Och det gjorde man på den här tiden också. Kronan var en symbol för kungens makt. Det var det. Men i det här sammanhanget så blev symbolen förbannelse för Jesus misslyckande. Och det var säkert många som trodde att nu har Jesus misslyckats. Vi kan läsa i andra evangelier om hur folket la sina mantlar på åsnan, och de la den på vägen också så att han fick rida på den röda mattan. Han förbereddes för långfredagens trauma under denna helg. Vi kan läsa i Johannes evangeliet och även de andra evangelierna, men i Johannes 19 bland annat, att de hängde på honom, du känner så väl till det här, de hängde på honom en purpurröd mantel, och så hade han kronan på sitt huvud och den är staven i handen. Och så böjer de sig inför honom och så tillber de honom, soldaterna de som fanns runt omkring. Och det är lite intressant med den här manteln, den purpurröda manteln. Det var de rika som användes av den vid den här tiden, men även prästerna i sin, vad ska man säga, prästdräkt när de var i tjänst i templet, så menar man att man hade den där purpurröda färgen. Den purpurröda färgen, den bild har ju olika bildspråk naturligtvis, men många gånger så har det bilden av synden, den purpurröda färgen. Människans synd beskrivs ofta som den är röd. Och den har liksom makt att bryta ner människan. Och kan du se honom? Jag ska inte ta lång för dagens text, men jag blir inspirerad av att se vad händer i samband med palmsöndagen. Hur Jesus blir förberedd för långfredagen, stora och traumatiska upplevelser. Petrus, han skriver sitt första brev, 2:24, så skriver han just om hur Jesus bär våra synder i sin kropp upp på korsets trä, på förbannelsens trä, för det var det ju, det står ju för det också. Kan du se mönstret? Han som inte visste av någon synd blev gjord till synd därför att vi skulle bli helt befriade. Jesus, han var mycket väl medveten om vad påskveckan, denna sista vecka i livet här på jorden för hans del, vad det skulle innebära. Han visste när han blev smord av Maria vad kommande vecka skulle innebära. Men han höll ut i kärlek till en hel mänsklighet och till dig och mig. Jag ska inte gå vidare med påskens texter, även om det känns inspirerande att få göra det. Jag ska inte göra det. Men jag ska ta dig till avslutning. Jag ska ta dig till ett sammanhang i Uppenbarelseboken 19. Hur gick det sedan? Efter påsken, efter uppståndelsen, efter himmelsfärden. Ja, jag ska läsa för dig. Och det här, det väntar vi på fortfarande. Och jag såg en himmel. Jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den kallas trovärdig och sann. Och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslåg och på huvudet hade han många kronor. Och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod. Och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i skinande vitt linne. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska valla dem med en stav av järn. Och han ska trampa vinpressen för Guds allhärskarens stränga vredesvin. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret. Konungarnas konung och herrarnas herre. Här, och det är det vi väntar på. Nu kommer han att träda fram. Både med krona och med mantel. Och namnet, titeln han har, det har vi läst om tidigare. Paulus har skrivit om det. Han är konungarnas konung och herrarnas herre. De som försökte att presentera honom eller ta emot honom på palmsöndagen som konung. Och han blev ju också, som jag sa, på ett falskt sätt tillbedd som konung. Men här kommer han. Fullkomlig i sin härlighet. Med kronan, den äkta kronan. Det är ingen törnekrona. Den äkta himmels krona. Och den mantel. Och där den har doppats i blod. Här är man lite tveksam om det står för hans eget blod eller inte. Det kan man ju tyda på olika sätt. Men Bibeln säger att det är hans blod som renar ifrån all synd. Och till sist får jag bara citera. Jag läste en artikel, du kanske har läst den i Dagen i fredags. När palmflickan Kim Puck, hon säger så här. Hon som blev utsatt för napalmbomber och blev så bränd. Hon överlevde. Hon hade funderat mycket under åren som har gått. Hon har känt hat, förbannelse inför dem som utsatte henne för det här. Men så säger hon: Jesus gav mig styrka att förlåta. Att jag idag kan leva med frid på insidan är helt och hållet Jesu förtjänst. Och den Jesus som har hjälpt henne, det är han vi har talat om idag. Det är han som är till för dig. Och det är han som också vill ge dig frid, hälsa och uppmuntran och glädje. Amen.